Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En härlig torsdag!
Ja!
Hej!
Hallå där ute i sommarvärmen kan vi väl säga till alla våra härliga lyssnare.
Ja.
Ja. Och hoppas att alla har en fin sommar.
Mm.
Vi jobbar på som vanligt.
Ja, ja. Den ständiga, det är vi som liksom håller koll på veckodagarna under sommaren.
När ni hör oss, då är det antagligen torsdag.
Ja, eller tisdag.
Ja, eller någon annan dag när ni sätter på.
Men vi släpper avsnitt på torsdagar.
Precis, ja. Så är det.
Och idag är vi inte själva.
Nej, idag har vi ju besök. Hej Lisa!
Hallå!
Hej, vad härligt att få hänga med dig lite.
Mm, supermysigt.
Mm. Vem är du?
Oj.
Vi vet ju det, men jag tänker att för de som lyssnar så känns det lite som att det kanske krävs en lite närmare presentation av vem det är vi har med oss.
Ja, absolut. Lisa heter jag, enkel efternamn. Vem är jag? Jag känner Lina och Lena, er båda. Vi har känt det i många, många år. Lite för många tror jag, för att vi själva...
För många år!
Ja, men så här, för att man själv... För då inser man hur gammal man är. För att jag var ju vuxen när jag lärde känna er.
Ja.
Tyckte jag. Men det har varit superhärligt. Men nu, sen vi har känt varandra så gick jag vidare och liksom... jag pluggade faktiskt efter det. Och sen så har jag jobbat med startups länge. Så då jobbade jag i Stockholm och sen jobbade jag i San Francisco. Och sen flyttade vi till Singapore och Jakarta och Berlin. Och nu är jag tillbaka i Singapore. Men just nu är jag nere i södra Sverige hos mina föräldrar. Och har lite sommar och jobbar lite härifrån. Så det gör jag. Så i Singapore så håller vi på med ett, vad vi kallar för en startup generator. Där vi tar in individer som vill starta företag. Och så hjälper vi dem och kopplar ihop dem med team. Och så hjälper vi dem med deras idé och så investerar vi i dem och så hjälper vi dem att bygga startups helt enkelt. Och det är jättekul.
Fantastiskt. Och vi ska väl också säga att du är med också oss i Life with Kids-teamet, i våran familj kan man väl säga.
Ja, jag är lite backstage i Life with Kids som en ständig supporter.
Ja, det är bra. Det uppskattar vi väldigt mycket.
Mm. De behöver vi. Goda och dåliga stunder.
Ja. Och vi har ju tagit in dig idag Lisa, för vi ska ju prata lite grann om det här med att spendera tid utomlands med barn.
Mm.
Och det är ju något, är det någon vi känner som är proffs på det här så är det ju du. Både i egenskap av att du reser väldigt mycket med barn, både själv och i familjen, men också att ni ju faktiskt har bosatt er utomlands just nu. Och du har dessutom varit gravid utomlands, du har fått barn utanför Sverige och men du har levt ditt liv utanför Sveriges gränser med barn. Det är inte så många som har gjort det. De flesta föder ju faktiskt inte barn i Sverige.
Men... det är alla förutom de här 10 miljonerna som bor i det här landet.
Men för oss är du speciell. Liksom.
Precis, och vi tänker att det är ni som är de som är udda här.
Det här... Ja, och det här avsnittet blir också... hoppas vi är en inspiration för andra att våga göra lite annorlunda val än vad som kanske så här, man tror förväntas av en. Och kanske speciellt under småbarnsåren.
Mm.
Det ska bli jättekul. Och Lina, vi ska ju lite breaka din resa också. Du ska få berätta lite mer om den. För det är ju verkligen att våga.
Äntligen.
Äntligen. Ska vi börja där kanske, Lina?
Ja, men ska vi göra det kanske?
Ja, jag tror det är bra.
Ja, herregud.
Vilken öppen, det var inte ens en fråga, det var bara så här, Lina, berätta.
Det är nu jag ska byta stol här och gå från intervjustolen till bli intervjuad och vänta på en fråga.
Ja, men du fick
Lina, vad gör du i början av augusti?
I början av augusti så sätter jag och hela min familj oss på ett flyg till dig, till Singapore.
Yay!
Yay! Och där kommer vi inleda vårt stora familjeäventyr som vi kommer vara ute på under kommande året.
Mm.
För det är nämligen så att vi fattade ett beslut här under förra sommaren att vi vill byta liv för en stund. För att byta lite perspektiv och för att prioritera familjen och varandra och våra relationer med varandra. Och därför så då gjorde vi en analys över att det här småbarnslivet som vi håller på med hämtningar och lämningar och barn på olika avdelningar och jobb och restider och allting. Vi tycker inte det funkar så bra under den här perioden när vi har 3 barn under skolålder. Så vi kände att det måste finnas någonting man kan göra annorlunda under just de här åren. Och då beslöt vi oss att ta fram en plan för hur vi skulle göra det. Så att nu har vi alltså precis sålt vårt hus. Vi har sålt i princip alla våra saker. Vi har sparat några flyttkartonger som kommer få bo hemma hos, i ett förråd hemma hos mamma och pappa under tiden. Men resten är borta.
Wow.
Ja, det är ju så sjukt det här när man sitter och planerar det här. Vi har ju planerat det här under ett halvårs tid kanske. För det är så mycket. Dels så ska man ju planera för om det överhuvudtaget är möjligt, så måste man göra vissa antaganden. Liksom, kommer vi kunna sälja vårt hus? Alltså bara folk som har sålt en lägenhet eller ett hus vet ju vilken process det är bara.
Mm. Och osäkerheten kring
det. Och osäkerheten. Om vi får bra så får vi kanske det här. Och får vi mindre bra och så har marknaden svajat lite. Och bara den grejen att ska vi sälja huset eller ska vi hyra ut det och sådär.
Fick ni sålt för de priserna ni hoppades på?
Ja, det har vi faktiskt fått. Vi har kvar en pryl och det är Charlies vagn. Den kommer vi få sålt. De kommer idag och köper den.
Wow.
Så att allting har faktiskt blivit sålt. Och vi delade faktiskt upp det i olika... Det här är ett bra tips. Det här fungerade precis enligt plan.
Och poddens första konkreta tips.
Ja, ska man sälja allt man har så kan man gå tillväga på följande sätt. Att då kan man börja med att vända sig till de som har köpt ditt hem och fråga, eller kom hit en gång till, titta på allt som finns här. De här är måttanpassade efter det här hemmet. Vad vill ni köpa? Så de kom med en lista på oss. Vi gick igenom huset tillsammans och vi skrev upp liksom saker. Den här tavlan, de där gardinerna. Åh, de där persiennerna är ju perfekta. De tar vi också. Den där taklampan sitter jättefin. Ja, perfekt. Den där mattan är ju jättebra storlek. De där hyllorna ni hade skruvat upp, det var jättefina. Bra. Och sen så en klumpsumma på det. Toppen, då försvann de grejerna. Och då vet vi också, då kan ju de finnas kvar i huset när vi säljer. Och det var ju också bra.
Mm.
Vårat köksbord till exempel. Det är vi jättetacksamma för. Att
även om vi inte har några riktiga stolar till här förstått.
Ja, nej. Det hade vi inte. Ja, det var en sak jag ångrar då, att vi inte sparade solarna. Men skitsamma. ja, först köpte de saker. Sen gick vi till alla grannar. Vi bor i ett område där alla har likadana hus. Så då har vi fått nyinflyttade grannar på ena sidan. Och så våra vänner på andra sidan. Så de fick också komma in och så fick de peka på saker de köpte. Våra nyinflyttade grannar köpte hela våran altan. Så att det var liksom så här, bara lyfta upp den i princip. Gå 100 meter vänster och stoppa ner den igen.
Ja, så himla skönt.
De slapp leverans. Tider och alltså flytta saker och skruva ihop möbler. De var superlyckliga. De såg att allting var mått anpassat efter deras altan. Och sådär. Nummer 3 var att vi anordnade en husloppis. Vi bjöd in hela området på kanske 100 hus. Satte upp lite så här lappar i området. Kom och köp, nu flyttar vi. Hjälp oss att dryga ut vår resebudget. Folk fick komma in och peka på saker och köpa. Då försvann väldigt mycket såna här mellanskiktssaker. Alltså, kanske inte de här stora dyra sakerna, vilket vi var ganska glada för, de kan man ju lägga ut på blocket sen. Och inte de här smått plyttret, men då kunde vi ta dem till en loppis, alltså en fysisk loppis sen. Så det var det försvann jättemycket. Mm. Och sen så har vi lagt ut saker på blocket då, och så har vi varit på en loppis. Och
nu är grejerna borta.
Och nu är det allt borta. Så men, vi sålde saker för ungefär 100 000.
Det är perfekt ju.
Ja.
Men jag skulle väl backa bandet lite grann ändå, för det är ju så här. Nu har ni ju bokat era biljetter, ni har sålt alla grejerna, men det är ju ganska många steg innan ni hamnade i de där bokade biljetterna. Jag skulle ändå vilja, för jag tänker att det är många som lyssnar som också tänker, men shit, det skulle vi aldrig kunna göra. Vi var borta till ett år, vi har 3 barn, vi har jobb, så här, det funkar inte för oss. Det låter jättehärligt, men det skulle aldrig funka för oss. Hur kom ni fram till liksom beslutet att jo, men det här kan visst funka för oss? Mm. Jag tänker att ni kanske också har varit där.
Ja, och det är det som är så häftigt när man möter människor och så berättar vi om det här. Och det spelar ingen roll om det är liksom försäljaren där vi köper våra backpacks i affären. Eller om det är någon vi har känt länge eller någon vi stöter på gatan eller någon på Facebook. Alla får något glitter i ögonen när vi berättar om det här. Och alla säger, det här är precis det här har vi ju pratat om. Eller det, precis, det är just det här jag vill göra. Liksom. Mm. Men, och sen så har alla ett stort men liksom. Det är att vi har ju inte sparat några pengar eller barnen går ju i skolan eller vad kan det mer vara? Alla har liksom sitt stora hinder och sen så pratar de om oss som att vi inte har några hinder. Liksom.
Men hur kom ni över era? Liksom?
Ja,
har ju ändå tre barn, ett var så här, nyfött, knappt fött. Hon var ju inte ens född när ni började prata om det här. Liksom.
Vi pratade.
Det skulle ju kunna ses som ett hinder. Liksom.
Mm, ja, absolut. det skulle du kunna göra. Och ett annat hinder som dyker upp som vi inte var beredda på från början. Det dyker upp nya saker och hinder också även om man inte tror att man har några. Det är ett exempel att regeringen bestämde att förskoleklassen skulle bli obligatorisk just i år när våran stora tjej börjar i förskoleklass. Mm. Det var också lite hinder som vi fick komma runt. Så att de flesta hindren har vi ju aktivt försökt att komma runt liksom, och hittat lösningar på.
Men nu kom ni in i mindsetet.
Ja, liksom. Men det är nog någonting som vi alltid har haft tror jag. Jag tror att tänker vi på det stora hela projektet, det vill säga att vi ska sälja vårt hem, vi ska sälja allt vi har, vi ska boka en resa, vi ska leva ett liv utomlands, vi ska lägga rutten, lägga budgeten, vart ska vi åka, har vi råd, hur länge kan vi vara borta, och sen ska vi dessutom då tänka på att vi ska bygga upp ett liv när vi kommer hem igen, alltså ni hör ju, det är ju gigantiskt liksom. Vi vet inte ens vad vi vill göra när vi kommer hem. Om vi kommer hem. Det är bra Lisa, säger hon som fast.
Hallå, jag vet inte, jag är 8 år nu, man vet aldrig, jag kommer hem till Sverige igen.
Nej, man vet aldrig. Nej, men jag tror att vi har gjort så att vi har gjort upp den här grovplanen, men vi har alltid tittat på en milstolpe i taget så att säga. Första milstolpen, det var just att vi ska föda barn liksom. Det var första steget på våran resa. Alltså våra lilla tjej då, Charlie, skulle komma till ut och hon skulle vara frisk och glad och hela familjen skulle liksom vara på ett happy place. Jag skulle läka ihop ordentligt fysiskt och allt sånt där som man inte vet på förhand hur det blir liksom. Det var liksom vår första milstolpe. Okej, då var det bara där vi fokuserade på. Vi ska bara föda barn nu. Ja, så gjorde vi det. Sen var ju nästa steg, det var ju att sälja huset liksom. Då fokuserade vi på det. Okej, nu säljer vi huset. Mm. Och så gjorde vi det. Och nu var nästa, okej, nu ska vi boka liksom första resan. Och sådär. Så att jag tror att genom att bryta ner någonting så här gigantiskt som känns som ett jättestort, genom att bara bryta ner det till små delmål eller milstolpar, det gör att det inte känns så himla big deal. Vadå alla säljer hus? Vadå alla föder barn? Mm. Vi ska ut och resa. Vi ska på semester. Vi ska bara åka och hälsa på Lisa och hennes familj och se vad som händer sen. Liksom. Och det tror jag också är, vi har alltid den här bakdörren öppen så att säga. Vi har inte låst fast oss exakt hur länge vi ska vara borta och vad vi ska göra och så. Utan vi har sagt att vi ska börja efter Singapore och hos Lisa så ska vi ha 2 månader på Bali. Sen ska vi ha 2 månader i Australien och sen får vi se vad som händer. Vi har planerat för att vara borta ytterligare 4 till 8 månader. Så där har vi möjligheten att göra, men vi kanske kommer på under resans gång att nej, men det här var mycket jobbigare än vi trodde. Eller någon blir sjuk. Eller vi mår inte bra av att bo så här. Då åker vi hem. Liksom. Mm. Det är inget konstigare än så för oss. Vi sätter ingen prestige i att nu måste vi genomföra det här. Utan vi ska åka iväg till någon. Vi ska leva ett liv som på många sätt förhoppningsvis blir mycket bättre än det vi har idag. Och blir det inte det? Är det inte så som vi tror? Då åker vi hem. Liksom.
Mm. Lite prestigelösare än liksom. Ja, än att ha en fast plan. Man måste ju vara borta ett år. Men det handlar väl också om andras förväntningar kan jag tänka mig. Man är så himla, eller man kan säga jag, så himla mån om på något sätt hur andra ser på hur man lever sitt liv. Och det är väl samma sak med den här resan kan jag tänka mig.
Mm. Ja, men absolut. Ja, verkligen.
Ja. Så coolt.
Ja, det är så coolt.
Ja. Det är coolt. Och det är väldigt häftigt. Och väldigt spännande och väldigt läskigt när man tänker på det stora hela. Och väldigt mycket saker att göra. Vi satt igår kväll och bara så här gick igenom budgeten återigen. Då, för vi bygger, det mesta på, i vår plan framåt bygger ju på antaganden idag. Liksom. Mm. Men i och med att veckorna går så har vi mer och mer information. Vilket gör att då kan vi börja fylla i saker. Nu vet vi vad flygbiljetten till Singapore kostar. Bra, då kan vi ta bort den ur liksom, kalkylen. Och skriva in de riktiga siffrorna och sådär. Men nu har vi möjlighet att vara borta så länge. Vi har liksom föräldradagar, båda två kvar som vi kan liksom leva på ett tag. Och vi är, jag tror den stora liksom, det känns som att folk är lite oroliga för att vi har sålt vårt hus. Och jag känner bara att jag tror att många binder sig väldigt fast vid sitt hem. Vi är också ett läge där vi hade nog sålt huset ändå. Liksom. Mm. Vi säljer inte det för att resa, utan vi hade nog sålt det ändå. Och vi vet att när vi kommer hem sen så vill vi bo i ett annat hus. Vi vet inte vart, eller ett annat hem ska jag väl säga. Jag ska inte låsa fast med att vi måste ha ett hus heller. Men vi vet inte vart. Liksom. Så att för oss är inte vårat, liksom, vårat hem vår trygghet. För oss är tryggheten att vi spenderar tiden ihop liksom, i familjen. Så länge vi är tillsammans så är vi trygga. Och sen vill jag bara säga också att det är inte så att vi har sålt allt och sen så reser vi upp allt vi har. Liksom.
Och det är
sen
bra så nu Lina, för jag behöver inte ställa några frågor.
Nej, precis. Jag känner nu att jag
har rutten, den tog du och nu börjar du prata om budgeten. Det var min nästa fråga. Hur får ni ihop det? Ni sparat
vi borde
pengar?
Ha pratat om det för länge sedan. Jag debriefar nu vad det är.
Kör bara.
Nej, men jag vill bara säga det att vi inte liksom naiva heller och tänker att så här, nu reser vi upp alla pengar och så kommer vi hem och sen så börjar vi på noll igen. För att ta sig in på en bostadsmarknad till exempel, det är ju ganska tufft om man står utanför den så att säga.
Ja, idag, och speciellt om ni skulle vilja tillbaka till Stockholmsregionen, det är ju inte alls säkert. Men...
Precis, så det man kan säga är väl ungefär att vi har sålt vårt hus, vi gjorde en bra vinst och istället för att stoppa in, liksom, som jag tänker mig att de flesta gör, stoppar in liksom hela den vinsten i ett liksom, större hem, finare hem, bättre logistiskt läge liksom, eller mot vatten eller vart man nu väljer att lägga pengarna i. Istället för att stoppa in 100% i nästa hem så har vi valt att lägga undan 75%, alltså 3/4 i nästa hem och 1/4 går åt till budgeten att resa för. Liksom. För det är våran investering. Så vi har lagt undan en handpenning för att köpa ett likvärdigt hem, faktiskt lite bättre än det vi har idag. Men vi har lagt undan de pengarna. Liksom. Mm. Så de, och plus där vi tror att vi kommer att köpa möbler för när vi kommer hem.
Så att, men hade ni en massa pengar det sparade också?
För vi hade faktiskt
det
inte en krona.
Återigen ett hinder, tänker jag, för folk bara, men vi har inte sparat några pengar. Det kommer aldrig gå.
Jag ska inte säga att vi inte hade en krona. Vi hade 10 000 på ett resekonto.
Ja, det är ändå inte så mycket i sammanhanget.
I sammanhanget är det inte så mycket. Och framförallt inte om man ska resa med 5 personer på semester. För det var det vi hade
tänkt. Ni kommer knappt till Singapore.
Nej, det gör vi inte.
Eller, Norwegian kör faktiskt direkt från London. Och de har väldigt billiga biljetter. Så man... Och Charlie behöver ju ingen biljett än. Så ni hade nog precis kommit till Singapore.
Men då hade ni verkligen flyttat på riktigt. För då hade ni inte haft råd att komma hem igen. Ja, förlåt.
Ja, nej men så vi hade inte mycket pengar. Vi hade lagt undan lite grann för att vi ska kunna göra någonting i sommar liksom. Men det var det. Och sen så har vi det är ju två delar. Det ena är ju att kunna ha råd att köpa saker nu på förhand, att boka saker och köpa flygbiljetter och sådär. Och det andra är ju att vi också försöker få in lite löpande inkomster under tiden vi är borta. Mm. Alltså föräldraförsäkringen är ju fantastisk i Sverige. Den får vi ju liksom vart i världen vi än befinner oss.
Ja, det är ju egentligen helt galet kanske, men det är ju fantastiskt.
Ja, och sen så har vi, alltså min man är ju, och har ju också ett jobb som han gör, som gör att han kan vara flexibel. Och nu har vi att jobba liksom ifrån andra delar av världen. Och vi får väl se. Alltså, vi har inte räknat med några inkomster under resan. Och får vi det så är ju det toppen. Vi försöker tänka så här att ja, man kanske kan göra saker. Han är ju fotograf och filmare. Han klipper denna podd. Tack Robin. och tänker att vi kanske kan göra lite marknadsföringsjobb. Och att olika hotell eller resorts som vi åker utbyte mot att vi får bo där en vecka. Och så där. Och det är ju sånt som, sånt här är ju liksom kreativt. kreativa saker som man sitter och spånar på över ett glas vin en lördagkväll. Liksom. Okej, men hur får vi reskassan att räcka så länge som möjligt? Och det är ju inget som vi vet om det kommer bli så. Det är inget vi har räknat med att det ska vara pengar som måste komma in. Utan det får ju bli en bonus som gör att vi skulle kunna förlänga resan eller boka ett lite finare boende på något ställe eller sådär.
Kommer vi kunna följa er på den här resan på något sätt?
Ja, det kommer vi. Ska, det är så många som ställer så mycket frågor kring det här. Framförallt förberedelserna tror jag. Hur man gör och hur man går tillväga och allt sånt där. Så att vi har bestämt oss för att vi ska vara väldigt transparenta. Allt ifrån med allt vi gör nu har vi dokumenterat. Hur vi har sålt, hur vi har gjort budget, hur vi har bokat allt. Hur vi har gått tillväga med förskoleklassen via kommunen. Och allt sånt där. Så att vi kommer att dela med oss både förberedelser men också under tiden vi är borta såklart under dayswellspent.se.
Och en gång till.
Dayswellspent.se. Och där kommer vi både ha en reseblogg då, på den adressen och också ett instakonto på den .se adress eller namnet .se. Ja.
Bra.
Så där får ni gå in och följa oss, ni som är nyfikna och som vill bli inspirerade över hur, ja men både att göra en stor förändring i livet men också kanske lite nyfikna på om det blir något bättre när man lever upp 24/7. Ja. Vi får se.
Ja, vi måste ju följa upp det här. Vi får ju följa upp det här kanske när du kommer till Singapore till Lisa.
Ja.
Men sen får vi följa upp det här under tiden också känner jag. Vi måste ju veta hur det liksom blir för det känns som att det här skapar ju så mycket frågor. Vi skulle ju kunna prata om det här säkert hur länge som helst.
Ja.
Men då är det ju bra att bloggen, är den snart up and running?
Ja, det är den.
Mycket bra. Då så. Ha du.
Ja.
Vi har ju Lisa med oss också. Alla börjar nog bli lite nyfikna.
Absolut.
Förutom att Lisa är en av våra största supporter.
Men, har ni t-shirts som jag kan börja?
Ja. Heja Lisa.
Vi har aldrig haft så mycket lyssnare i något land som ser på.
Nej, det är bra.
Hon står på torget där och gör reklam för oss.
Ja. Nej, men i lite introt så berättar jag om du, vad du har gjort och eller vad ni har gjort. Och de valen ni valde att göra även innan barn. Liksom. Mm. Men vi vill ju höra liksom mer om hur... ja, men era livsval. För det jag tycker det är väldigt spännande och lite annorlunda gentemot så här standardsvennen. Liksom.
Exakt. Men jag tror så här, när vi både jag och min kille, när vi bodde i Stockholm så fick vi ganska direkt en möjlighet att flytta till San Francisco. Vi höll på med en startup i Sverige som heter Rapp, det finns fortfarande även om inte vi jobbar kvar. Och vi skulle öppna upp ett kontor i San Francisco. Och då, jag har pluggat ganska mycket utomlands och egentligen tagit alla chanser jag har fått i att göra, skriva uppsats utomlands, plugga utomlands och så vidare. Så att jag var ju väldigt pigg på att sticka på en gång, och det var han också. Så jag stack dit 6 månader och sen så kom min kille. Och det var ju smidigt för vi jobbade båda på samma bolag. Så då var det ju smidigt att med visum och hela den biten. Och det var ju helt fantastiskt. Speciellt om man jobbar inom tech så är ju San Francisco kanske bästa platsen på jorden att vara. Men sen så la vi ner USA-kontoret och gjorde liksom en stor förändring i bolaget. Och valde att satsa helhjärtat på Sverige. Och i samband med det så valde vi att efter då drygt 3 år på det bolaget inte komma tillbaka till Sverige och jobba vidare utan göra någonting annat. Och då fick man en sån här moment i livet när man var tvungen att ta ett aktivt beslut. För att de flesta beslut i livet är ju ganska passiva. Det är liksom någon annan någonstans som fattar en besluten för en på ett eller annat sätt. Man får ett erbjudande om någonting eller någonting gick inte i lås som man hade tänkt sig och så var man tvungen att liksom agera på det. Men då satt vi i USA och visste att nu måste vi välja. För om vi vill stanna kvar här så måste vi hitta något sätt att få visum här. Antingen genom att ta en anställning eller starta ett nytt bolag. Eller liksom, och det innebär vissa kostnader och ganska mycket, en hel del liksom, jobb. Så antingen så gör vi det eller så gör vi någonting helt annat. Men vi hade ändå den möjligheten att vi satt och hade liksom ett helt, vad ska man säga, en öppen framtid. Vi kunde liksom välja precis vad vi ville i den stunden på något sätt. Och då först valde vi faktiskt att vi skulle försöka sikta på att vara kvar i San Francisco. Men sen så gick tiden och så hade vi den här idén som framförallt då, det började med att min kille hade börjat tänka på det och vi hade börjat prata om det ganska mycket. Och det var, men ska vi inte liksom nu i livet, ska vi inte försöka bo i 10 olika länder och bara lära oss så mycket som möjligt om världen? För att om man tänker på sin skolgång så, de saker man minns var ju de sakerna man gjorde, inte de sakerna man läste i boken. Och då tänker vi att om vi verkligen vill lära oss om världen så är det bästa sättet att vara i världen. I olika länder, gå och handla, liksom, äta maten, lära känna personerna och faktiskt bara leva i olika länder. Så det, och då sa vi, det finns nog ingen bättre tid än nu att göra det. Så vi kör. Så då bestämde vi oss att vi skulle bo i 10 olika länder. Och under tiden då så var vi tvungna att vara skrivna någonstans. För man kan inte vara skriven någonstans här i världen. Och vi var ju skrivna i USA då, vid den tidpunkten. Och det är liksom inte helt smidigt att deklarera och kolla på i USA för alla som har gjort det. Det är inte via sms, utan det är liksom, man måste, oavsett hur enkelt man har det, så måste man ha någon som gör det åt en, helt enkelt. Så krångligt är det. Men i alla fall, så då valde vi att skriva oss i Singapore, för att första landet vi skulle till var Indonesien. Och då när vi kom dit så var jag redan gravid med vårt första barn. Så då blev det Singapore, dels för att de hade väldigt bra sjukhus och grym sjukvård. Och också för att det går bara på några veckor att sätta upp ett bolag och fixa visum och så vidare. Jämfört med Indonesien där det skulle ta över ett år. Så vi skrev oss i Singapore men stack till Indonesien. Ja, och sen så var vi där i flera månader medan jag var gravid.
Du måste bara säga lite grann om det här med att vara gravid och sen faktiskt också föda barn utomlands. Bara lite så här, hur du upplevde det. Du har ju för inte gjort det i Sverige, men du har ju hört oss andra som har varit här och gjort det. Liksom. Jag tror att det är många som är lite rädda för det. Så, nej, men jag måste vara i Sverige för det är så tryggt och det är så bra. Ja. Vad var liksom dina skillnader som du upplevde utifrån? Liksom?
Alltså jag hade ju många kompisen också då som födde barn. Man gör ju saker och ting samtidigt som ens kompis. Alltså jag hade ju många i Sverige som födde barn samtidigt och många i USA, och så födde jag i Singapore. Så det var ganska kul att jämföra alla de här tre ställena. Och Singapore de har ju väldigt, väldigt bra sjukvård. Folk från hela Sydostasien kommer, alltså de som har råd från Sydostasien kommer till Singapore när de behöver sjukvård. Så att så det är väldigt bra. Och den största skillnaden är att du har en läkare, en riktig läkare som du träffar under dina liksom gravidkollar, liksom ultraljud och så vidare. Du gör ultraljud var fjärde vecka under hela graviditeten. Och sen så väljer du ett sjukhus, privat eller publikt, eller statligt. Det spelar ingen roll. Och sen så har du din läkare, så när du väl föder så är det den läkaren som du har träffat under hela graviditeten som kommer och förlöser dig.
Det är ändå läkare, bara en sån sak.
Ja.
Bara någon som har en helhetskoll. Det
ja, det som har liksom,
debatten och som här vet. I Sverige är mycket, att ingen känner till historiken med förlossningsskador och allt.
Och sen så i USA så måste du ha en försäkring, för där kan det ju kosta hur mycket som helst. Där vet man liksom inte vad det kostar, vilket är helt, det är bananas där. I Sverige så kostar det i stort sett ingenting. I Singapore så kostar det också, men där är det väldigt transparent. Alltså du får liksom man går på olika såna här sjukhusbesök och så får du en broschyr. Så här mycket kostar det om du ska föda vaginalt. Så här mycket kostar det med en planerat kejsarsnitt. Så här mycket kostar det om det blir akut kejsarsnitt. Så här mycket kostar det om du ska ha en epidural. Så här mycket kostar det. Och så har du liksom en prislista. Så du visste liksom exakt innan och kan välja och liksom designa din egen förlossning. Och så vet du liksom vad det kommer hamna på. Och de flesta har, som är liksom, som vi då, som inte är liksom singaporianer, har en försäkring som då täcker mycket av det här. Och är man singaporian så har man liksom del av deras sjukförsäkring som täcker mycket av de kostnaderna. Så funkar det i Singapore. Jag tyckte det var väldigt tryggt och bra, för att man visste. Och sen så när man fick kvittot sen, när vi betalade, när vi var klara. För jag planerade så här, vaginal förlossning, kanske epidural, men jag skulle försöka utan. Och det skulle vara liksom så naturligt som möjligt, tänkte jag. Men det blev så här, crash C-section, med att jag var nedsövd och superakut. Så det blev lite annat. Men när vi betalade notan, då fick vi liksom, jag skojar inte, 5 eller 6 A4-papper. Sen har de skrivit 2 plåster, liksom 3 plasthandskar. Alltså varenda grej som hade använts under min förlossning var liksom detaljerade på det här kvittot som man fick. Som hade så här, 4 bindor, 12 blöjor. Och så var liksom allting var liksom, så det var ganska... Det var lite annorlunda, men det var ganska kul, för då fick man se allting som hade varit inblandat i alla
mina... Det vore rätt intressant att se även i Sverige. Jag hade sett 12 pers inblandade i min andra förlossning.
Nej, och man såg alla liksom kostnader som var relaterade till de här grejerna.
Får man fråga ungefär vad det kostade totalt?
Alltså jag kommer inte ihåg, det skulle kosta 7000 singdollar, så det är gånger 6. Men i och med att det blev en... I och med att det blev en crash C-section så gick det på mycket mer, ganska mycket mer. Men sen så då har man, om man har försäkring så täcker försäkringen ofta upp till 20 000 dollar. Så att det är liksom att ändå att det täcks inom försäkringen. Men det...
Nu är du ju, ja, och nu är du gravid igen.
Ja, precis.
Det är ju väldigt roligt. När ska den här bebisen komma?
Den kommer, det vet man aldrig. Men tanken är 16 oktober.
Ja, ja, då har du lite tag kvar att förbereda i alla fall.
Ja.
Om man ser på graviditeten då, så här, vad får du gå på för, vad är liksom, hur är det annorlunda att vara gravid utomlands?
Ja, alltså Indonesien är ju det är lite av ett u-land, vilket innebär att det är lite klurigt. Och vi hade inget hem, vi bodde ju liksom på Airbnb och så bodde vi lite så här lägenhetshotell och lite sådana grejer. Så vi hade liksom ingen så här rutin med att laga mat, så vi åt väldigt mycket ute. Och jag äter inte kött, men jag äter däremot fisk. Men när man är gravid så är det ganska många fiskar man inte ska äta. Så jag... Och en bebis är ju byggd av protein. Det är ju liksom det en bebis är byggd på. Så jag hade lite så här, jag var på ständig jakt efter protein. Så jag började varje morgon med ägg. Och det var liksom, så jag fick in mig äggen. Och sen så kunde jag liksom, sen så blev det ofta typ så här pasta och lite så här halvbra saker. Men, så det var lite svårt. Men det som var positivt är att Indonesien är ju världens största muslimska land. Så att antalet alkoholfria drycker och liksom variationen och hur goda de är, det liksom slår ju alla alkohol. De fanns liksom alltid två jättetråkiga öl att välja på, och så fanns det två sidor av superspännande mocktails som man kunde välja på. Så det var ju bäst så när det gäller att dricka alkoholfritt. Så det var väldigt bra och väldigt positivt.
Härligt.
Ja. Och sen så blev du ju småbarnsförälder då där också. Vad kan du säga om livet? Du har ju sagt till mig att Singapore måste ju vara världens bästa land att vara småbarnsförälder i.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men det tror jag. Av dem jag har
bott i. Hur ser ert liv ut idag? Liksom?
Ja, men om vi bara backar bandet till hur det var då. Då bodde vi i en väldigt tillfällig lägenhet. Vi visste att vi skulle flytta till Berlin efter det. Så att vi köpte inga grejer. Alltså, det är lätt att man köper på sig mycket. Men vi köpte ingenting. Vår bebis sov i sin vagn. I liggvagnen de första månaderna. Och det funkade hur bra som helst. Och sen så hade vi ett skötbord. För det fixade de som vi hyrde lägenheten av. Och så hade vi en badbalja. Och så hade vi en bilbarnstol. Och så hade vi en vagn. That's it. Så köpte vi liksom, och så hade vi så här kläder till bebisen såklart. Men sen så behövde vi liksom.
Men det är ganska varmt, så man behöver inte så mycket kläder heller kanske.
Nej, det är ju kallt inomhus för de har mycket aircondition. Nej, men att ha bebisar i Singapore, då går du på stan och sen så måste du amma. Och då går du in i, det finns ju väldigt mycket shoppingmalls. Och i varenda shoppingmall så har du jättefina amningsrum. Där man kan sitta i en härlig fåtölj i lugn och ro och amma. Och de har flera stycken amningsrum så man behöver liksom inte sitta och tränga som på NK när man typ undrar lite vems unge det är som egentligen ammar, för det är så trångt. Och sen så har de jättefina så här, vad heter det, skötbord, till och med så här nappy cream, och de har så behållare med varmt vatten om du behöver blanda ersättning, och ja, så det är liksom, du går in och du kan alltid, du vet att du alltid kan sitta i lugn och ro och amma, du kan alltid byta blöja på fräscha ställen. Och sen så är det superrent på gatorna och jättelätt att gå med vagnen och sådär. Så att det är väldigt, väldigt. De grejerna är så extremt smidiga i Singapore.
Men ni har ju flyttat runt lite grann även efter ni blev föräldrar. Hur är liksom tankarna nu kring runt flyttandet i världen? Ni har några länder kvar, va?
Nej, men precis. Nu har vi ju ganska många länder kvar. Vi jobbade ju, alltså, vi bodde i Berlin. Och Berlin är också superhärligt med barn. Och sen så nu så bestämde vi oss för att komma tillbaka till Singapore. Men så jobbade vi i Indien i höstas. Men då hade vi ändå Singapore som bas. Så då turades jag och Andreas om och åka till Indien. Och den andra liksom var hemma. Men sen så bestämde vi oss för att nej, men nu kör vi Singapore som bas och stadgas här. Så vi har faktiskt bott där nu heltid i över ett år. Och så nu är tanken att vi bestämde oss att vi skulle ha ett barn till och så vidare. Så då sa vi att nej, men nu är vi i Singapore i några år under småbarnsåren. Men vi vill fortfarande göra våra 10 länder. Det är fortfarande planen. Men lite som Lina säger, det är liksom ingen... Det är inte så att vi har lovat någon externt att vi kommer misslyckas om vi inte gör det. Men det är mer att vi skulle vilja fullfölja. Men nu att vi kräver kanske lite mer planering och lite mer konkret möjlighet i en ny stad eller ett nytt land innan vi åker. Men så det är fortfarande planen. Men att vi är i Singapore just nu. För nu vår son, han går på förskolan och vi har en bra, vad ska man säga, setup hemma. Men många i Singapore har en helper som bor hemma och hjälper till att laga mat och ta hand om barnen och städa och så vidare. Och det har vi också. Och det är ju såklart väldigt, väldigt skönt. Så att vi har liksom bra hjälp on the ground så att vi båda kan liksom jobba och göra andra saker.
Det låter ju fantastiskt.
Jag vill också ha en helper.
Jag vill också ha en helper.
Ja, det är fantastiskt.
Jag känner det spontant.
Det måste ju vara något med Singapore, Helena. Alltså det finns ju två personer som har inspirerat mig till att våga ta det här klivet och planera den här resan. Och det är ju, dels är det ju faktiskt Lisa som har visat att livet med barn går att leva var som helst i världen utan problem. Och den andra är ju våran inspiratör i tidigare podd, Fredrik Karén.
Ja, den ska man lyssna på. Om man inte har gjort det så ska man lyssna på vårt avsnitt med Fredrik Karén.
Det var ju där allting började konkret för både dig och mig. Både din 3 månader Thailands resa här som du gjorde i vintras, eller ni gjorde i er familj. Men det som är lite kul, slår det mig nu, det är att båda två bor ju båda två i Singapore, både du och Fredrik.
Ja, men precis, och vi träffade faktiskt Fredrik precis när vi landade i Singapore innan vi hade varit i Indonesien, så träffade vi honom och då frågade vi honom varför Singapore, och han sa att ja, men jag gjorde en ganska gedigen analys, jag lever ett väldigt globalt liv. Och så tittade jag på alla länder i hela världen och kände att Singapore är det mest globala stället. Det är liksom en stad, det är liksom inget land runt omkring, utan det är bara en stor stad, city state, och otroligt bra flygplats, väldigt global, mycket folk som kommer dit och liksom bor där från hela världen. Frågade någon så här, var kommer du ifrån i Singapore? Så säger de, ja, pappa föddes i Indien, mamma i Malaysia, jag är uppvuxen i England, men så pluggade jag i USA, sen så har jag jobbat lite där, men nu är jag här. Det är liksom en ganska vanlig story. Så folk har ett väldigt globalt mindset också. Och det är ju lite grann det vi känner också, att ska man leva ett globalt liv som vi ändå vill, då är Singapore en fantastisk bas för det. Och sen så är det ett väldigt logistiskt smidigt liv om man har barn.
Men det som tål att upprepas också, känner jag lite för efter samtalet med Fredrik och vad som gjorde faktiskt att det blev så här, ni åker snart och jag har varit iväg och man vet aldrig vad som händer liksom, framöver, men det var ju faktiskt att han fick ju barn lite senare i livet också, Fredrik, och att han hade intervjuat typ alla sina kompisar som redan haft barn i 10, 15, 20 år och frågat dem, så här, okej, nu ska jag bli pappa, vad ska jag göra annorlunda? Eller vad skulle du få gjort annorlunda om du fick börja om? Och alla uteslutande sa att de skulle vara mer med sina barn när de var små. Mm. Det där sattes ju så här enormt avtryck, tycker jag. Och när han också berättade om hela sin story. Men det där, den meningen, det var ju det som fick det att ta skruv hos mig i alla fall. Ja.
Och det är det du verkligen, alltså, det är helt otroligt hur mycket tid som spenderas på att laga mat, ta undan maten, diska, städa, tvätta, stryka. Liksom, alla sådana grejer. Vi kommer hem från jobbet och så leker vi en timme med vår son. Och sen så äter vi. Och sen så kan vi leka lite till och sen nappa honom. Och så behöver vi liksom inte tänka på någonting annat. Så det innebär att det är också det. Vi köper oss tid med vårt barn. Och behöver liksom inte bekymra oss om liksom annan typ av logistik. Och liksom, nu hämtar hon på förskolan ganska de flesta dagar i veckan faktiskt. också. Så att vi behöver liksom inte heller bråka om vem som ska hämta och lämna, utan då hämtar hon och sen så kan de leka en liten stund och så kommer vi hem sen. Och så skulle vi behöva gå ut på kvällen och käka middag bara vi, eller jobb-event och sådana grejer, så funkar det också. För hon alltid är hemma och kan och är där. Även om vi hinner natta kanske, så kan vi sticka iväg sen.
Det känns som att veckans avsnitt av Life with Kids-podden sponsras av Singapore.
Alltså de skulle typ göra det. De,
vem ska vi höra av oss till om vi behöver lite spons för det här på avsnittet?
Precis, ringa någon.
Nej,
jag tänker att för många känns ju kanske sådär, ett samtal ikväll över ett glas rosé med mannen där hemma kanske känns sådär, hej älskling, jag funderar lite på en sak, jag tror att vi ska flytta till Singapore. Jag kan tänka mig att just nu kanske den känns nära, men samtalet kanske är en bit bort.
Bara ha ett samtal om såhär, vad man vill med sitt liv, tänker jag. Alltså såhär, den stora bilden, inte såhär, vad andra förväntas, eller vad jag tror att andra förväntar sig att jag ska göra, utan bara så här, ta ett samtal om så här, okej, men vad vill jag egentligen? Hur ser jag vårt liv om 5 år? Liksom? Bor vi här ens en gång? Vill jag jobba med sakerna? Alltså de samtalen, det behöver inte vara att man just hamnar i Singapore eller USA eller i Sunne. Liksom.
Alltså, om man gör det och jobbar på ett ganska stort svenskt företag, typ alla, jättemånga stora svenska företag har kontor där. Och jag skulle rekommendera att om man inte har massa pengar på banken eller är väldigt så här fri och liksom galen, att man faktiskt åker dit på ett expertkontrakt. För då fixar de med visum och all pappersarbete. Och de betalar, för liksom ofta då ingår det kontraktet med liksom skola och barnomsorg och boende och sådana grejer. För det är ju rätt dyrt i Singapore. Sen så är det väldigt låga skatter och det är mycket som är billigt också. Men det kommer ändå vara en hel del kostnader. Men det är väldigt många svenska bolag. Jag har en kompis, vi har barn i samma förskola. Och de kom ner nu för att hennes man jobbar på ett svenskt bolag där. Och hon har aldrig bott utomlands. Men de flyttade ner när deras barn var strax under ett. Och älskade det. Och det är liksom, jag tror det är många som får den frågan på jobbet. Eller det kom upp möjligheter. Ja, men vi behöver mer folk till kontoret i X. Ta den möjligheten då, stick iväg som expert ett tag om man jobbar på ett sånt typ av bolag, för att det är liksom det är en fantastisk chans, och Sverige står kvar när man kommer hem, om man vill komma hem. Och jag tror att det är många som kanske får den chansen men känner att nej, men oj, det kan jag inte, jag har ju familj och hej och hå. Men det är liksom det mest bekväma sättet att flytta utomlands, det är att låta ett stort företag fixa logistiken runt omkring, så kan man liksom bara hoppa på planet och åka, mer eller mindre.
Och jag vill också skicka med att bara att öppna sitt mindset, tycker jag. Alltså, jag har mått så otroligt bra under hela den här våren när vi har planerat. Alltså, jag tror, för vår relation, min och Robbans, liksom, att vi har nog aldrig pratat så mycket och så djupt om allt som är viktigt i livet, men också alla de här praktiska sakerna. Men framförallt vad vi vill med våra liv, vad är meningen och syftet med allting, och vi liksom så här inspirerar, vi ska upptäcka världen nu. Vår familj ska åka och upptäcka världen. Vi ska se saker vi aldrig har sett. Vi ska bila längs Australiens östkust. Liksom. Vi ska bo i en husbil en månad. Vi ska se saker vi aldrig har sett och upptäcka nya saker. Och jag tänker att om man, det behöver inte heller handla om att man måste flytta eller resa utomlands. Man kan alltså bara så här öppna mindsetet lite till, lite mer mot vad du har idag, och tänk, ja, men lite som du var inne på, Helena. Börja själv, alltså ta lite tid nu i sommar. Herregud, det kanske räcker med en eller två timmar, och ta den tiden, gå iväg någonstans, sätt dig på ett ställe där du verkligen tycker om och där du mår bra, och fundera lite, kanske skriva ner också kanske, vad vill jag liksom, med det stora, de stora penseldragen och stora perspektiven med livet.
Och det tycker jag,
vänta inte liksom tills barnen är stora eller sådär.
Och det behöver inte handla om att flytta utomlands eller inte, men jag tycker det här är så ett bra tankesätt, det här med aktiva och passiva beslut. Titta bakåt lite, de senaste 10 stora besluten i våra liv. Varför fattade vi dem? Var det aktiva beslut? Att vi verkligen, var det verkligen någonting som vi aktivt ville och valde att göra? Eller var det ett passivt beslut som bara hände av någon anledning? Eller på grund av externa faktorer? Och liksom kanske rannsaka sig själv där lite. Och om vi hade gjort annorlunda och verkligen bara fattat de här aktiva besluten, vad hade vi varit då? Och det behöver inte handla om att man ska flytta utomlands, som sagt, men att man liksom bara vågar ta lite mer kaptensrollen i sitt eget liv och liksom styra båten dit man vill istället för att bara följa liksom någon annans strömmen. Svallvågor. Mm.
Ja, vi känner oss fria. Det tror jag mycket handlar om.
Ja, men det är ju så härligt också nu när ni har liksom inga grejer kvar. Ni har liksom inget som håller någonstans. Den känslan kändes ju fin.
Vi hade inga grejer i över 2 år. Alltså som jag sa, vi köpte ingenting. Och det var så himla skönt. Nu har vi skaffat en lägenhet i Singapore, så nu har vi lite grejer igen. Men bara den känslan, nej med det, de här 2 resväskorna. Och sen så hade vi lite faktiskt i ett förråd hos min killes mamma. Lite skidor och någon balklänning och sådär som man inte ville se av med. Men,
som man inte ville.
Men utöver det så var det ju bara, men det är de här 2 väskorna. Och allting som vi äger och har ska få plats i de här 2 väskorna. Så jag köpte ju nästan inga gravidkläder förra gången.
Nej.
Överhuvudtaget. Nu har jag gjort det lite mer.
Men det är också positiva med att bo i ett varmt land.
Ja, för man kan ju bara ha lite lösa klänningar liksom. Ja, men precis, det, den känslan av att grejerna inte äger en. Och jag tror att vi har en annan relation till saker nu än vad vi hade innan. Också att det är bara att sälja och köpa nytt. Eller liksom, det är liksom grejerna håller inte en kvar.
Ja, ni, alltså, ni i min värld så är ju ni experter på det här med att resa med barn. Helena, du är ju ganska nyss ändå varit iväg med 3 barn. Och Lisa då som åker jorden runt, eller på att säga, inte riktigt. Men fram och tillbaka väldigt mycket i alla fall.
Ja,
och runt. Jag vill ju, och jag tror det är många med mig, som vill ha lite restips med barn.
Mm.
Lisa, vad har du för guldtips, guldkorn till oss andra som ska ut och resa med barn?
Ett, planera handbagaget väl. För när man är väl på flygplatsen så vill man konka på så lite saker som möjligt. Och speciellt nu när jag är gravid så kan jag faktiskt inte bära, jag ska inte bära så mycket. Så det vi har liksom optimerat för nu, det är att man tar en sån här rullväska, sån svart kabinväska som går in i hatthyllan. Och i den så ligger en liten ryggsäck med Williams leksaker, haklapp och lite klämmisar och snacks och sådana saker. Sen så har vi lite sugrör för... Vi kan inte ha med hans liksom, vattenflaska. Men så fort man kan dricka vatten, dricker man bara med sugrör så blir det mindre kladd. Så enkelt är det när han är 2.
Bra.
Och sen så har vi ombyten. Och sen så har vi en sån här gympapåse där vi har wet wipes och blöjor. Lite mer än vad vi behöver. Och sen så har jag liksom packat ner min handbagageväska i det stora bagaget. Och sen så har jag bara lite mina liksom, små handbagagegrejer i samma rullväska. Så det funkar väldigt bra. Och sen så har vi en sån här resevagn som också går in i hatthyllan, Babysen, som är fantastisk. Men den har vi faktiskt börjat checka in nu i och med att han går själv, så nu behöver vi inte ha den. Men när han var mindre så var det ju guld att ha den på alla flygplatser. Och det finns på de flesta flygplatser, så finns det vagnar man kan låna. Och sen så går det faktiskt att ha bilbarnstolen i flyget när de är över 2. Och när de är över 2 måste man köpa en flygbiljett till barnen. Så det är lite irriterande, för det blir dyrare. Men då får de också ett eget säte. Och då gäller det att kolla att de har ett klistermärke där det står FAA på bilbarnstolen. Och det är inte alltid de säljer dem i Sverige. Så man kan gå in på till exempel det flygbolaget man ska åka med, så kan man se vad som gäller för just den bilbarnstolen. Men om man reser mycket så kan det vara bra att tänka på det när man köper sin bilbarnstol. Om man inte reser så mycket så ska man inte liksom... optimera efter det. Men för oss som reser väldigt mycket så var det viktigt att vi köpte en bilbarnstol som hade just det här klistermärket. Och då köpte vi faktiskt den i USA. Och den funkar. Men ofta så är kabinpersonalen ganska ovetande om hur det här funkar. Så det är bra att man har läst på själv. Och vi hade faktiskt med oss liksom manualen ombord. Och liksom fick liksom stå, det är vi som, och efter att ha flugit några gånger så vi vet mycket mer än kabinpersonalen. För det är ganska ovanligt fortfarande att man har bilbarnstol. Men under start och landning så är det mycket, mycket säkrare för barnen. Precis som
just det, då sätter man fast den liksom i flygplanssätet, som att man sätter fast en bil.
Ja, smart. Exakt, och så har man den där. Så om det liksom blir mycket turbulens eller om det blir lite galet under start och landning så sitter de mycket säkrare. Så det är bara en säkerhetsåtgärd. Men det innebär ju också att man behöver bära bilbarnstolen. Så det vi har gjort då är att om man kan sätta den på vagnen så kan man ha med sig vagnen och så kan man köra runt. Så är det lite smidigare. Men det funkar ju väldigt bra. Och att man har med sig många ombyten. Och det vi gör när vi åker långa resor är att vi alltid försöker boka resor som är på natten. Så att det blir nattflyg. Så att liksom han kan sova så mycket som möjligt. Dagflyg så vill han mest springa runt och det kan vara lite frustrerande för alla andra passagerare och oss. Så att om det går så boka långa liksom, nattflyg.
Mm. Ja, jag tyckte att det var superbra att ha med, det var någon som sa till mig innan vi åkte, det hade inte jag tänkt på, alltså det här med lite extra mat. Alltså du pratade om klämmisar, men vi hade också med oss, ja, med några, om det är några mackor eller man har gjort några, jag har gjort några typ pannkakor med så havregryn i som var lite matiga. Alltså bara ha det i väskan, för det är ju inte säkert att maten på flyget riktigt tajmar med ens barns mattider. Och man vill inte ha ett hungrigt barn på flygplats för det, eller flygplan, för det blir ju liksom så att lite extra krubb tyckte jag var sjukt bra.
Och det är alltid en bra surprise. Och sen så fick jag också ett tips, jag tror det var kanske i Motherhood i den Facebookgruppen, att ha med en liten någonting som är nytt, en ny app eller en ny bok eller liksom lite nya grejer. Så det har vi också kört med, och nu har vi faktiskt liksom laddat ner, nu är han så stor att man kan köra lite olika barnappar som han kan sitta och leka med en telefon utöver liksom.
Har du några tips på hur man får saker och ting offline? Filmer och sånt där?
Precis, så vi har Netflix-appen och då kan vi bara ladda ner grejer på Netflix offline, och sen så radioappen-appen är offline, Tokaboka och Lego Duplo-apparna, de är där, allt är offline. Så att man ser till att det, man har liksom laddat ner det nyligen, så att det finns där, så att man kollar det.
Ja, och vi köper en del filmer via iTunes till exempel, och då ser man ju till att ladda ner dem på paddan eller vad det är man har. Så då kan man titta på dem också. Det var också, och så köper någon ny film innan man åker.
Precis. Och hörlurar har vi införskaffat till våra barn.
Ja, hörlurar, det var ju också väldigt bra. Och har man flera barn kan man ju ha sån här dubbelutgång. Alltså så här, så man kan ha två hörlurar in i samma padda. Det är ju ett bra tips. För de kanske vill sitta på samma film. Liksom.
Och sen så är ju flygplatser ju väldigt spännande platser. Man kan liksom stå, alltså jag vet att när vi mellanlandade nu senast så stod ju William och jag en jättelång stund och bara tittade på allting som hände ute liksom på plattan. Med liksom väskor som lastas av och på, och mat som lastas av och på, och flygplan som landar och lyfter och sådär. Så att man tar vara på, om man kan vara cool själv och inte ha så mycket resnerv, att man kan ta vara på den häftiga möjligheten att man är på en flygplats. Och vi köpte faktiskt en så här flygplatsbok innan som man kunde läsa, och då såg man ju att det var precis likadant som i boken. Och så kan man låta barnen springa runt på flygplatsen och titta i fönstren och se allting häftigt som liksom pågår där. Bara det är ju en stor upplevelse, och då gör det ju att eventuella då, vet du, mellanlandningar går ganska smidigt.
Eller förseningar.
Ja, och hitta någon hörna. Oftast som du sa, flygplatser är ganska stora oftast. Alltså, i alla fall om man reser så här långt. Vi hittade ofta en ställe där vi liksom lite grann slog läger. Då kunde man ju både så här, ha där de kunde rita, de kunde plocka upp sina pennor. Men man kunde också så här, i försökte vara så fysiska vi kunde på flygplatsen, som skulle vara så trötta som möjligt när de kom på planet. Så vi lekte kull och hade oss vår egna lilla hörna där. Liksom.
Mm. Och nu är det lite annan grej att flyga med tre barn. Jag har ju bara ett, så det räckte att en av oss satt med väskorna och den andra kunde typ springa runt på flygplatsen. Jag gissar att det är lite annorlunda när man är fler barn.
Jag gick också och fick en massage på flygplatsen. Det var också härligt. Men vi var försenade i Bangkok.
Och jag försöker ta tillvara på det som Fredrik Hedén lärde oss ju i podden med honom. Vi bad även honom om lite flygtips med barn, eller restips. Och då sa ju han att oftast är det ju vi, alltså de vuxnas inställning. Det är vi som är stressade och pressade och lite oroliga. Och ja, men som du säger Lisa, om man lyckas liksom mentalt. För det är ju en väldigt stor anspänning. Alltså det ska packas, är allt klart? Har vi koll på alla väskor? Har vi lämnat in? Alltså det är ju väldigt mycket praktiskt som ska lösas. Och som, det gäller att liksom tänka på ena saker samtidigt som barnen springer åt olika håll och vill ha in i tax-free och allt vad det är. Så att man är ju under en ganska stor press där. Och är man dessutom lite flygrädd som jag är, så har jag nog med att ta hand om mig själv. men hans tips var just att försöka att stressa så lite som möjligt under liksom,
dygnet innan.
Ja, inom 24 timmar innan du ska åka. Och se till att packa det mesta innan. Ha koll på allting liksom, två dagar innan du ska åka. Mm. Så att du under dygnet du ska åka bara kan ta det lugnt och vila, för att det kommer bli jobbigt även, liksom, även för oss. Det är jobbigt för barnen också såklart. Men...
Ja, och jag skulle verkligen säga, tänk igenom handbagaget, för man vill inte bära på mer än vad man behöver, men man vill också ha rätt mycket saker till hands. Som till exempel, ja men haklapp, lite så här små, om man har typ IKEA-handdukar eller lite sådana grejer, ombyten och så vidare. Så att försök vara smarta så att man inte packar mer än vad man behöver i handbagaget. Utan tänk till, vad är det man verkligen behöver?
Och det tyckte jag var ett superbra tips också, att ha en lite större väska men med mindre liksom påsar eller väskor i.
Precis.
Och där, har man allt samlat så att det inte blir så att 111 små ryggsäckar som man ska hålla på och bära runt.
Nej, det går inte. Tufft. Och det går inte att barn, det är jättegulligt att barnen har sina egna ryggsäckar, men det funkar inte, för i praktiken får man bära dem själv. Så att lägg ner dem i den här rullväskan. Liksom. Och
sen eller var
man
väldigt istället... tydlig, för det var jag. Så måste ni bära här, jag kommer aldrig kunna bära dem.
Då funkar det ju. Men det ska ändå så här, genom security och hej och hå. Ja. Det kan man också tänka på liksom, att om man har typ barnmat och så, att man har det nära till hands. Att man har det i en liten sån här ziplock bag innan, som bara kan lägga ur det. För vissa security behöver du fortfarande visa det och andra inte. Så att man bara vet vad alla grejerna är som de kommer giddra med i security.
Ja.
Känner du dig kittad?
Ett sista tips. Det finns på IKEA och på Muji och på några andra såna här butiker, så finns det sån här, vet du, eller så här rese... påsar. Vet ni vad jag menar? Med dragkedja. Så man kan liksom lägga i resväskan som man fyller med kläder. I olika storlekar. Small, medium, large. De är guld att packa i. För då har man liksom alla Williams t-shirts i en. Alla Williams pyjamaser i en. Alla mina underkläder i en. Och så blir inte väskorna ett hav av kaos. Utan det blir ett liksom hav av fin organisation. Och de finns
det
att köpa på både...
Införskaffat.
Det är faktiskt väldigt värt.
För vi kommer ju bo i två stycken stora ryggsäckar.
Det är bara som ett personer. Svart hål, de här ryggsäckarna.
Vi har ju faktiskt eller köpt in sådana klädpåsar, eller förpackningspåsar, som alla har en varsin färg i familjen. Så då tänker jag att då har man liksom så här rena, vi har typ så här fem eller sex var i olika storlekar. Då kan tänka, man kan ha smutskläder igen, och man kan ha, ja men som du säger, lite klänningar igen och underkläder igen.
Just de här stora ryggsäckarna är ju som så här stora svarta hål.
Ja, ska jag ha ett par trosor här till Penny. Riva ut hela allt.
Det där är guld. Får man väl inte hålla på och lägga massa tid på det?
Nej,
och ni får väl... Det känns som att jag kommer ha möjlighet att mastra den här uppgiften. Att flyga och resa med barn. Vi kommer ha många flyg framför oss förhoppningsvis. Vi får väl se hur lång resan blir. Och mycket tid att träna på det här. Känns som.
Vi kommer ju se fram emot din lista sen när du kommer tillbaka med alla dina tips.
Det kan jag ju nästan lägga bakom en betalvägg, tror jag.
Ja. Jag ska betala dyrt för det. Ja, hörni, det här var härligt tycker jag. Vi har både fått prata om
inspiration.
Prata om så här stora saker, om att våga så här prata om stora frågor, men också väldigt konkret med packpåsar och barnmat.
Högt och lågt.
Högt och lågt.
Men ändå, livet med barn.
Livet med barn.
Men du Lina, vi ses om några veckor i Singapore.
Ja, men vi gör det.
Ha en safe resa. Och så ses vi, Helena, när vi ses.
När vi ses.
Ni är också välkomna dit när ni är redo.
Tack. Och men vi tackar för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka på något annat tema.
Ja.
Och så tycker ni något, eller om det finns någon människa.
Om det finns någon människa där ute som lyssnar.
Men kanske som har förslag på en annan människa som vi borde träffa. Eller något vi borde prata om. Så hojta. Och så skriver ni till oss på podcast@lifewithkids.se. Vi hörs.
Hej då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.